Jag har som överskrift att vandra med Gud. Det var ett av de allra första orden i grundtexten jag slog upp. Så det är många år sedan kan jag säga. Väldigt många år sedan. Det var ett uttryck som jag tyckte var så starkt och så fint. Jag hade på den tiden, alltså det var i början på 90-talet. 1917 års översättning. Och det stod om att vandra i umgängelse med Gud. Att vandra i umgängelse med Gud. I Svenska folkbibeln står det att vandra med Gud. Och jag fick en sån längtan. Wow! Vilket vittnesbörd. Så vill jag också leva. Och så önskar jag att andra skulle kunna säga om mig med. Hon vandrade i umgängelse med Gud. Det blev en bön i mitt hjärta. Och det står om Hanok i första Mosebok 5 och 24. Sedan Hanok så hade vandrat i umgängelse med Gud, såg man honom inte mer, ty Gud tog honom bort, eller Gud hämtade honom. Och i sjätte kapitlet och vers 8. Men Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon. Detta är Noas fortsatta historia. Noa var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade med Gud. Det är samma ord, eller i umgängelse med Gud. Det står också om Abraham i första Mosebok 17 och 1. När Abraham var 99 år uppenbarade sig Herren för honom och sa: Jag är Gud den allsmäktige. Vandra inför mig och var fullkomlig. Ordet vandra eller ha umgängelse med, det är ordet chalak på hebreiska. Det betyder egentligen som en rinnande flod eller som vinden blåser. Men det översätts när, om människor, översätts det att vandra, verbet då, att vandra tillsammans. Arm i arm, upp och ner, ut och in med någon. Att följa, att gå, att växa, mer och mer oavbrutet, det är vad ordet betyder. Alltså sammanfattning kan man säga, att gå tillsammans överallt. Gå tillsammans överallt. Jesus beskrev ju den heliga ande som strömmar av levande vatten i vårt inre. Och den heliga ande beskrivs ju också som en vind, eftersom ruach är samma ord för ande och vind. Om man då tar den ursprungliga betydelsen av ordet chalak. Och vi läser från psalm 147 och vers 15. Han sänder sitt budskap till jorden, hans ord går ut med hast. Han låter snö falla som ull, rimfrost strör han ut som aska. Han kastar sitt hagel som smulor. Vem kan uthärda hans köld? Han sänder sitt ord och det frusna smälter. Han låter sin vind eller ande blåsa och vattnen strömmar. Och vi kan ju läsa de här verserna och den här salmen bokstavligt om naturen, om allt det fantastiska som Gud har skapat. Men vi kan också läsa den med en andlig innebörd. Vad är det då som kyler och till och med fryser ned? Och som gör att Gud sänder domar som köld och hagel över de som inte vandrar med honom, som inte vandrar i umgängelse med honom. Ja, hagel, det ingick ju en av Egyptens plågor, domarna. När Gud står där skulle döma alla Egyptens gudar, alla Egyptens avgudar. Varje dom, varje straffdom där representerar ju, eller var ju en dom över en avgud i Egypten. Och hagel, det var Guds dom över Nut, avguden Nut. Och det var himlens gudinna eller modergudinnan. Gud sa så här till Job i Job 38 och 22. Har du varit vid snöns förrådshus? Har du sett haglets förrådshus? Dessa som jag sparar till nödens tid, till krigens och drabbningens dag. Och en av redesdomarna i uppenbarelseboken är ju också hagel, som vi säkert känner till. Uppenbarelseboken 16 och 21. Stora hagel, tunga som talenter, föll ner från himlen över människorna. Och de hädade Gud för hagelplågan eftersom den var mycket svår. Det var en dom, vredesdom är detta beskriver över den synden som pågår. När vi läser om i andra Thessalonikerbrevet 2 att Gud sänder villfarelser, en kraftig villfarelse i ändens tid. Då kan vi säga att det är bildligt talat eller andligt som hagel och köld. Då är det en konsekvens, alltså en dom, över dem som föraktar och förkastar Gud. Därför att man älskar synden mer än Gud. De tog inte emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Det är alltså väldigt medvetna val det handlar om. Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder och systrar, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta genom att anden helgar er och ni tror sanningen. Och de orden gäller alla som tar emot och alla kan ta emot om man vill. Men vi förstår här att ingen kommer att stå neutral inför Jesus. Antingen tror man på sanningen eller så tror man på lögnen. Villfarelsen i sig utgår ju aldrig ifrån Gud. Det kan aldrig gå ut något ont ifrån Gud, men han tillåter den. Och som man brukar säga tar det yttersta ansvaret för att den får gå ut. Kyla och kalla vindar. Vi går till Matteus 24 och vers 11. Kända versar. Många falska profeter ska träda fram och bedra många i den yttersta tiden när det är rätta. Och eftersom laglösheten tilltar eller multipliceras i antal, som det också kan betyda, kommer kärleken att svalna eller kallna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Och här är ordet frälst soso. Som betyder räddad, bevarad, läkt, helad. Och det handlar ju om slutet av våra liv. Håller ut till slutet. Så länge vi lever. Eller tills Jesus kommer tillbaka. Det är någonting som händer här. Så att kärleken till Jesus svalnar, läste vi. Kallnar. Den kärlek som man fick. Och här ordet agape, det är alltså Guds kärlek. Som vi inte har i oss själva. Som man får av Gud. Som bara Gud kan ge. Någonting händer här som gör att den svalnar och kallnar. Och orsaken är att den riktas till något annat. Den ges till något annat än till Gud som den är ämnad för. Älska Gud av hela ditt hjärta. Och din nästa som dig själv. Det är omöjligt att älska sig nästa som sig själv om inte Guds kärlek först får fylla oss och vi älskar Gud först. Första Johannes 2:15. Älska inte världen, är ordet agape. Älska inte världen, kosmos. Inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Nu vet vi att det står i Johannes 3:16 att Gud älskade världen. Det är samma ord kosmos. Det gällde ju för att frälsa människor. Här riktas kärleken som man har fått av Gud till något annat än till Gud. Den riktas till världens livsstil. Världens tänkesätt. Som Gud vill rädda oss ifrån för att kunna leva för honom. Och ta emot det han ger oss med tacksamhet. Ordet här var ju laglöshet och det har ju både jag och Janne tagit upp många gånger, men jag vill bara kort nämna anomia. Det kan betyda att man förvrider, förvränger Guds ord så att det passar ens egna själviska syften. Men det betyder också förakt för Guds ord. Det betyder att man äter förbjuden mat, olaglig mat. Det är inte mat som kommer från Gud, utan det är oren mat. Och anomia, laglöshet, är det starkaste ordet för synd. Så läste vi ju då att kärleken kallnar eller svalnar. Och det ordet är psyko. Jag kan inte direkt uttala från grekiska, men psyko. Som betyder kallna eller kall vind. Som ett kylskåp som kyler beskrivs det. Och det, man kan definiera det utifrån grundtextorden då. Jag gjorde det en gång, det är länge sedan, så det är bara sådana här anteckningar jag har. En andlig kraft som fördärvar genom en ondskefull och kall eller giftig vind. Så kan man definiera ordet laglöshet. Och det här är min egen tolkning när jag studerar, så det finns på hemsidan så många år, just det här från Matteus 24. Men jag vill nämna det. I och med detta att kärleken kallnar. Varför den kallnar? Vad är orsaken till? Psyko kommer från psyke, som är ordet för själ. Vi har det också på svenska. Psyke. Psykiskt. Så det handlar alltså om själiska läror. Paulus kallar det läror som kliar i öronen. Det är helt enkelt att ta in världen och världens tänkesätt och metoder. Att förtiga synden till exempel, bortförklara, ursäkta synden. I Gamla testamentet så hette det att sluta förbund med döden, så kallar Gud det. Och då skyr man Guds tillrättavisning. Då säger man ungefär som det står i Jesaja 30 och vers 10. Profetera inte för oss det som är sant. Tala smickrande ord till oss. Profetera bedrägliga ting. Alltså det som är lent. Det vi vill höra. Och idag så hör man ibland kristna som säger, jag orkar inte bry mig om det där med läran. Jag går dit där det känns bra. Ja, men det kan vara ganska förrädiskt. För själiska läror attraherar köttet. Men de kyler ner så att kärleken till Jesus kallnar. Det är faran det. Och det står om i Judas brev. De här tre männen som representerar en väg. Kains väg. Står det om. Kains väg. Egen rättfärdighet. Självrättfärdighet. Självtillit. Självförverkligande. Och där kastar man sig in i Biliams villfarelse, står det. Biliam som ville tjäna pengar på allt. Och sin profetiska gåva. Och detta i sin tur leder till Koras uppror. Och Kora, namnet betyder is eller kyla. Då kallar man alltså. Och i de här verserna i Judas brev så står det om imitatörer som söndrar. Men de är oandliga och själiska. Alltså imitatörer i grundtexten står det. De kan verka så andliga och så karismatiska. Men i själva verket så imiterar man det andliga, Guds andlighet. Imiterar och kopierar. Profetierna är inte från Gud utan det är spådomar till exempel. Det finns kopior på allt detta. Och det här är avfall i tre steg. Högmod, övermod, uppror. Jag vill ta ett exempel. I världen som vi ser idag i samhället. Då är det många direktörer. Politiker och högt uppsatta tjänstemän som tar ut miljoner i lön. Man skor sig själv med andra ord. Och man gör kanske själv för en bråkdel av det man tjänar. Samtidigt i landet finns det pensionärer, det finns långtidssjukskrivna som är fattiga och till och med hemlösa. Vad händer när världen tas in i en kyrka? Samma sak. de så kallade apostlar och profeter och vad man nu tar för titlar, de gör sig rika på medlemmars offer. Det är konsekvensen av att älska världen och det som är i världen. Hårda hjärtan, kalla hjärtan av själiska läror. Ett annat exempel. Jesus sa ju att i världen uppträder kungar, alltså ledare, chefer, som herrar. De styr med makt. Och desto mer man förkastar evangeliet och 10 Guds bud och vänder Gud ryggen i ett land, desto större blir klyftorna i samhället. Hur man än kämpar med politiska lösningar, det ena partiet säger si, det andra partiet säger så. Men problemet är att man har vänt Gud ryggen. Och hur man än kämpar så tycks det som att det ändå blir värre och värre och värre. Vad händer när världen tas in i en kyrka? Samma sak. Apostlar, pastorer, vad de nu kallar sig, kräver: du måste underordna dig mig. Du måste ge tionde, du måste närvara, du måste engagera dig, du måste, du måste, du måste. Man kräver lydnad och samlar till sig själv. Därför att själviska ambitioner är det som styr för att få framgång. Hårda hjärtan, kalla hjärtan av själiska läror. Och det märkliga är att det som måste dö ner i våra liv, det Gud vill ta hand om och måste få ta hand om för att det hindrar oss att tjäna Gud. Och det gör han genom prövningar, genom tuktan och fostran för att befria oss. Det uppmuntras här när världen tas in istället, indirekt eller direkt. Och vi har församlingen i Laodicea, Uppenbarelseboken 3, som ett exempel. Jag är rik, jag har vunnit rikedomar, sa man. Framgångsteologi. De hade satt sin kärlek till världen och till det som är i världen. Och därför föraktade man Guds tuktan och fostran. Och man föraktade Guds ord. För Jesus sa så här: alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Det sa han till församlingen i Laodicea. Så vi förstår alltså att här ville man inte veta av det. Man ville inte höra talas om det. Det var bara framgång och seger och allt det här. Men församlingen var ljum här därför att kärleken hade svalnat. Och Jesus sa: jag ska spy ut dig ur min mun. Jag tror att det betyder att han inte längre bekänner sig till den församlingen. Men det fanns förlåtelse. Omvänd dig, manar Jesus. Omvänd dig. Omvänd er. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Här har vi mat igen. Mat. Som ordet laglöshet, anomia, betyder det var förbjuden mat. Jesus anger näringsrik och god och livgivande mat. Han sänder sitt ord. Och kärleken som har svalnat kan bli varm igen och det frusna smälter. Det är som en vän som sa, som hade lämnat en sån här församling med denna så kallade framgångsteologin. Där hon hade varit med i ganska många år. Jag har fått tillbaka min relation med Jesus, sa hon till mig. Jag känner att jag har fått tillbaka mitt barnaskap. Därför att Jesus hade berört hennes hjärta med sitt ord och med sin ande. Och det blev varmt igen. Och nu vandrar hon tillsammans eller i umgängelse med Jesus igen. Vi läste om här. De här i början, Hanok, Noa och Abraham, de vandrade med Gud eller i umgängelse med Gud. Och det verkar som att det hör ihop med att vara fullkomlig. Har ni märkt till det? Var fullkomlig, vandra inför mig, sa Gud till Abraham, och var fullkomlig. Men det är ju bara Gud som är fullkomlig. Hur kan han begära något sånt av oss? Undrar vi kanske. Och det står om Noa och Hanok att de räknades som rättfärdiga genom tro, precis som Abraham. De trodde Gud och de tog Guds ord på allvar. De tog också Guds varningar på allvar, lägger vi märke till. Hebreerbrevet, trons kapitel, kallas ju det i Hebreerbrevet 11. Och i vers 7 står det: I tron byggde Noa i helig fruktan en ark för att rädda de sina, sedan Gud hade varnat honom för det som ingen ännu hade sett. Genom tron blev han värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv. Och han begav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. Men inte var de väl fullkomliga. De gjorde ju både fel och misstag. Precis som vi. Ja, vi går till Nya Testamentet och läser om detta också. Kolosserbrevet 1 och 28 och 29. Honom predikar vi, Jesus alltså, genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft som verkar mäktigt i mig. Om vi går till kapitel 4 och vers 12. Där står det att Epafras, som är en av er, hälsar. Han är en Kristi Jesu tjänare som alltid kämpar för er i sina böner, för att ni ska stå fasta, fullkomliga och helt övertygade om allt vad Gud vill. Så vi ser på ordet här, på grekiska, teleios, som översätts fullkomlig. Och det betyder ostrafflig, fullkomlig, perfekt. Det handlar om mental och moralisk karaktär. Men det betyder också fullmogen, fullvuxen, uppfylld, odelad, fullständig och hel. Mogen, fullt utvecklad, i gott skick. Ja, tre punkter har jag satt utifrån det här ordet. Det betyder alltså något som är helt och fullt odelat. Hängivenhet och överlåtelse, som andra ord. Och det andra, att vara fullvuxen. Och det handlar ju om andlig mognad. Det tredje, ett tillstånd av fullständig förberedelse eller beredskap. Så det Epafras här bad om, det var ju att var och en ska växa upp till en andlig mognad. För att bli det som Gud har skapat var och en till. Bli det som Gud har tänkt. Och mognad, andlig mognad, det har ju med fasthet och urskiljning att göra. Och det läser vi till exempel om i Efesierbrevet 4 från vers 14. Vi ska då inte längre vara barn i tron eller spädbarn, småbarn. Som kastas hit och dit av vågorna. Och som förs bort av varje vindkast i läran. När människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse, med andra ord kalla, kyliga vindar som blåser. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen. Och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Vi är ju Guds barn. Vi kommer alltid vara Guds barn, söner och döttrar till honom. Men andligt ska vi ju bli fullvuxna och mogna. Så vad är det då att vara fullkomlig? Jo, det innebär att vara helt uppfylld av Guds vilja. Vi ber, visa mig Herre din väg. Ske din vilja i mitt liv. Forma mig och led mig i din plan. Och för det andra så innebär att vara fullkomlig att vara helt hängiven Jesus. Så kan man faktiskt dra definitioner eller betydelse av innebörden av ordet. Och det handlar ju också om att låta Gud ta hand om det i våra liv som hindrar eller som står i vägen för honom, för att vi ska kunna leva helt för honom. Och detta är vad Gud befaller oss till. Vandra inför mig och var fullkomlig. Ostrafflighet. Ostrafflig betyder också ordet. Det betyder inte att vi ska uppfylla lagar och krav och bud. Det betyder helt enkelt att vi överlåter oss till Herren, till den helige ande. För det måste vara den helige ande som är drivkraften. Annars blir allt ett slaveri, det vi gör för Gud. Och ibland så kan man höra, jag har i alla fall hört det många gånger i mitt liv, att kristna, de tror att de är bättre än andra. Liksom av människor då som inte tror. Och jag brukar säga nej, nej, nej. Det är precis tvärtom. För vi har insett och erkänt och bekänt att vi är syndare som går förlorade utan Guds frälsning, utan Guds nåd. Det är vad det är att vara kristen. Sen ska vi bli bättre människor. Men det är Guds verk. Och det är han som förändrar oss inifrån. Så att vi vill det goda. Och att han ger oss kraft att också utföra det han manar oss till och kallar oss till. Gud sa till Noa att bygga en ark. Därför att en fruktansvärd översvämning skulle komma över hela jorden som straff för synden. Och vi läser om att Noa lydde Gud. Och han blev säkert förlöjligad och hånad och utskrattad och föraktad. Men Noa var helt uppfylld av Guds vilja. Han var fullkomlig. Han var helt uppfylld av Guds vilja. Det är vad det handlar om. Abraham och Sara var också helt uppfyllda av Guds löfte om en son och ett folk där Messias skulle födas. Och Jesus, han sa till judarna: Abraham, er fader, jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad. Så sa Jesus. Detta fick alltså Abraham se. Andligt. På något sätt. En uppenbarelse. Vad som väntar. Vad som skulle komma. Och hur glad blev han? Ja, ordet jublade. Det betyder att hoppa av glädje. Så glad blev Abraham. Han hoppade av glädje. Hebreerbrevet 13:20. Fridens Gud som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, för vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda. Han må fullkomna er i allt gott. Så att ni gör hans vilja, och må han verka i oss det som behagar honom genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. Och då är det denna underbara vers. Jag älskar den här versen i Filipperbrevet 2:13. Ty Gud är den som verkar i er både vilja och gärning. För att hans goda vilja ska ske. Visst är det en underbar vers. Det är en av mina favoritverser. Men här var faktiskt ett annat ord. Att fullkomna. Att bli fullkomlig. I grundtexten. Och det betyder att reparera eller justera. Att slutföra grundligt och noga. Att göra något perfekt. Eller att det passar in perfekt. Och att det passar tillsammans. Passar ihop. Betyder också att förbereda och återställa. Och det här ordet används när det står om att laga nät. Lärjungarna som lagade nät. Eller att hela det som är brutet. Så det här ordet också lägger vi till här. Att fullkomna. Det innebär alltså att Gud reparerar det som är trasigt i ditt liv. Och han läker dina sår. Det betyder att han utrustar dig för din uppgift och funktion. Han förbereder dig noggrant för det som möter längre fram. Och för det slutliga målet. Och han förser dig med det som saknas. Abraham och Sara försökte ju hjälpa Gud på vägen, och det är den här historien om Hagar. Men de fick lära sig att det Gud säger, det han lovar, det tar han fullt ansvar för. Och när allt var omöjligt, mänskligt sett, då sa Gud: skulle något, eller kan något, vara så underbart så att inte jag förmår det? Kan något vara så underbart så att inte jag förmår dessa ären? Nej, inget kan vara så underbart så att inte Gud förmår det. Och det står i Hebreerbrevet 6 och 15. Så fick Abraham efter tålig väntan vad Gud hade lovat. Det gäller oss också. Och Gud vet allt som vi kommer att möta. Även när det ser ut som kaos ibland i livet. Och därför kan vi tacka som det står i alla livets förhållande. Vi kan tacka redan nu. Därför att Gud har alltid en utväg. Han har alltid en väg framåt. Och han förbereder oss för det som kommer. Som vi läste här. Och vi vill ju ofta kanske att Gud griper in nu. Och att han uppfyller alla sina löften nu. Eller hur, Elby? Ja. Men då kanske det är så att Gud vill göra ett djupare verk i våra liv. Han tar den tid som han behöver. För hans tankar och hans planer är så mycket högre. Och därför uppmanas vi, Romarbrevet 4:12, vandra i spåren av den tro som vår fader Abraham hade. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Det är att vandra med Jesus. Att vandra i umgängelse med honom. Tillsammans. Överallt. Amen.